Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag heter Leif Bratt och jag fortsätter här mitt samtal med Douglas Weiberg om hans syn på en möjlig samhällsutveckling som leder till en hållbar välfärd. Välkommen Douglas.
Tack så mycket.
Du har ju gett ut en skrift som heter Inte en siffra rätt, herr minister, som vi har pratat om i ett tidigare program här i radion. Sammanfattningsvis kan man väl säga att skriften tar upp dina idéer för att skapa ett fungerande samhälle för kommande generationer. I det här programmet ska du få utveckla de förändringarna som du anser nödvändiga för att samhällsutvecklingen ska vara hållbar. Min första undran är bara så här. Hur ska du få människor att ta till sig dina idéer när allt fler är det som misstror, alltså framtidstron vacklar? I den här myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, de gör attitydundersökningar varje år. Och i den senaste, som då täckte 2018, så var det 12% som trodde att Sverige om 5 år skulle vara ett bättre land att leva i. Siffran för de som trodde på ett sämre Sverige var 43%. Hur ska du nå människorna? Hur ska du få dem att tro att ett bättre samhälle är möjligt? Att ta till sig dina förslag. Jag tänker på Gretas skylt där nere på Mynttorget där det stod: varför gå i skolan och utbilda sig till en framtid som inte finns? Vad har du för kommentarer?
Ja, alltså för att överhuvudtaget komma närmare det som jag har skrivit om och mina tankar om ett bättre samhälle, ett framtidssamhälle, så måste vi komma till att radio och tv måste ändra sin totala inriktning vad det gäller presentation av nyheter. Man måste alltså i stort sett ha 50% positiva nyheter och så att säga 50% negativa eller otrevliga nyheter. Idag tycker jag att det känns ungefär som att det är 98% hemska nyheter och 2% pratar man om framtiden eller om positivitet eller det som har förändrats. Och om vi inte gör denna förändring av nyhetsflödet, så tror jag att den här misstron bara kommer att fortsätta. Alltså jag kan inte se någon möjlighet att förändra den här tron av framtid om man inte presenterar en framtid i klara linjer, rakt fram, som jag pratade om i förra. Att man talar om var ska Titanic gå, hur går det och när och hur ska man göra de stora förändringar som jag ser att vi måste göra. Och jag är helt säker på att man kommer att göra dem. Men det är bara det att det kan så att säga bli för sent. Det kan bli kanske om 20 eller 50 år när jag är borta i bilden för länge sedan. Men jag vill ju att de här samhället, precis som Greta pratar om, ska ske så fort som möjligt. Och då gäller det ju i första hand att totalt förändra nyhetsbilden. Alltså, jag har med en kamrat till mig skrivit flera gånger till chefen för radio och tv. Jan Helin tror jag han heter. Och till hans medarbetare, men vi har inte fått något svar en gång. Vi får inte ett svar på där vi försöker förklara varför det är den här snedfördelningen. Man har inte kommit så långt helt enkelt så att man börjar diskutera och intressera sig för det. Och jag tror att det är den helt avgörande punkten. Det spelar ingen roll hur många böcker jag skriver, hur många program jag gör, om vi inte kan ändra attityden till positiva nyheter.
Okej då, vi tänker oss att vi får till stånd positiva nyheter i media. Och människor får ett hopp om att förändringar kan ge oss en bättre värld där det finns framtidstro. Var ska vi börja? Vad är den viktigaste saken vi måste ta itu med för att nå ett hållbart samhälle?
Det är det som jag här måste lägga in i kritisk brasslapp. Det här, nu har man hållit på och pratat om hållbart samhälle i all oändlighet på olika håll och kanter. Men man har inte överhuvudtaget nästan berört livslängd, vilket jag anser är det helt avgörande, eller garantitid på alla kapitalprodukter. Och det är det som sitter den avgörande delen, att ja visst, vi kan producera en hel del varor, men idag producerar vi ju obegränsat. Man får producera precis vad som helst, när som helst, hur som helst, ta vilka varor som helst, producera halvgiftiga produkter. Det jag menar att man ska sätta strama tygliga bara på att man ska försöka eftersträva så lång livslängd som möjligt, och man sätter upp garantitider som man successivt ökar, som tillverkarna får reda på. Att om vi har en kapitalprodukt idag som har 2 års garantitid, så får man reda på att den är 3 år, 5 år, 10 år framåt i tiden. Då vet ju tillverkaren redan, får impulsen att ja, men då kan vi inte tillverka den så här, på det här sättet. Utan då måste vi tillverka den här produkten på ett annat sätt så den håller. Alltså, det blir så kallat hållbart samhälle då. Men jag bedömer som att man ska tala om livslängden stiger hela tiden. Och det är den som vi har kapat. Från 50-, 60-, 70-talets svenska kvalitetsprodukter så har vi successivt hela tiden kapat på den här livslängden för produkterna. Och det har flyttat över produktionen till där man gör snabba, billiga produkter, alltså i Asien.
Om vi nu lyckas då, jag önskar att du får rätt så att säga. Alltså om vi nu lyckas få till en längre livslängd på de materiella produkterna som vi omger oss med. Vad blir då nästa steg i ditt samhällsbygge?
Ja, det som jag har propagerat för, som man kan ha som ledord i hela den här omvandlingen, det är ju att jag anser att tjänsteproduktionen måste bli mycket, mycket billigare. Bara jag var hos tandläkaren, tog bort tandsten, så var alltså notan 870 kronor för 40 minuters arbete. Det finns inga möjligheter i ett framtidssamhälle att ha så dyra tjänster. Utan tjänsterna har jag ju propagerat för att man ska ta bort all skatt på de första 100 000, sedan kanske upp till 200 000. Att det ska man inte ha någon skatt och ATP och avgifter, utan det måste vara skattefritt. Skatterna får ligga på inkomsterna därutöver, och på det som jag propagerar för, man får ta in skatterna via differentierad moms. Differentierad moms, idag har vi moms bara 25% i stort sett på allt. Det är för att dra in pengar till staten. Vi har ingen styrning av hur den här kapitalismen ska hanteras. Om vi har och tänker oss en differentierad moms, alltså olika moms på olika varor, då vi säger att vi har det mellan 10% och 100%. Det betyder att de här korta produkterna som vi egentligen inte ska ha med i samhället, de får 100% moms. Och de här bra produkter som håller och har en lång livslängd, de får kanske 10% moms. Då får man ju en styrning från tillverkarna direkt att de kommer att anpassa sig. Och alla här som jag pratade om, livslängd och garantitid, så man använder olika styrsystem för att kunna sätta den här differentierade momsen. Och man har då, som jag säger, halverar den onödiga varuproduktionen och dubblerar den här ökade tjänsteproduktionen. Om man har 100 kronor per timme för olika tjänster istället för 400 kronor i timmen för olika billiga tjänster. Alltså 400 kronor i timmen, det betyder ungefär en månadslön på 100 000 i månaden. 100 000 i månaden betalar alltså kommunerna för enkla tjänster som de har för hemtjänst och så vidare. 400 kronor i timmen är 100 000 i månaden. Och det finns inga möjligheter att kommunerna i en framtid kan betala 100 000 i månaden för hemtjänster till pensionärer. Det är totalt bankrutt.
Men om vi nu tar den här bort skatten då på lägre inkomster, du nämnde ungefär nivån 100 000.
Ja, det är första steg.
Det är första steg. Ja. Är det månadslön du pratar då, eller är det...
Nej, det är ju års... Det är ju alltså, ja, ungefär alltså 10 000 i månadslön.
Ja, där ska vi slopa. Ja. Och sen ska det stiga, ska kanske det stiga till 20 000, kanske, till 18 000, 20 000, ja, någonting sånt.
Det är för att de som tjänar lite, de ska inte betala några skatter och avgift. Och då blir de tjänsterna efterfrågade till 1 000. Mm. Alltså idag vill man ju inte... Köparen ska komma hem och städa och säga att han vill ha 400 spänn. Ja, jag vill ha 1200 kronor för 3 timmar. Och då blir inte den tjänsten utförd.
Men Douglas, då, om vi skulle sänka skatten eller ta bort skatten för lägre inkomster 10 000 i månaden och sen stiga kanske upp till 18-20 000 successivt. då kommer vi ju tappa skatteintäkter. Alltså, hur ska den här reformen finansieras?
I första hand är det ju genom den differentierade momsen. Vi har ju den mellan 10% och 100%. Dessutom ska man ju ha miljöskatter. Och för det andra så ska vi ju börja spara i kommuner och i staten. Alltså, vi har en fullständigt ofattbar byråkrati i staten. Alltså, man måste veta att när man bygger olika system, olika bidragssystem, vad det än är, så kostar byråkratin cirka 30%. Även i såna här Röda Korset och andra frivilliga organisationer, så fortfarande blir kostnaden för administration cirka 30%. Byråkratin tror jag kostar hundratals miljarder för samhället, och det är klart, de kan vi spara in. Jag tror att vi har 240 eller 290 kommuner i Sverige som får sina pengar från 160 olika penningpåsar. Alltså, de får inte en summa pengar till sin kommun för att ta hand om och själva finansiera det de tycker är viktigt, skola, omsorg och så vidare. Utan de får det i olika 160 olika penningpåsar som de i stora delar får söka själva för att få dem. De måste motivera och söka. Och det betyder ju först en astronomisk byråkratisk apparat när man kanske ska ha en eller två eller tre olika bidrag. Sen har vi biståndsbudgeten, det är 50 miljarder per år, och 40 miljarder per år anser jag slösas bort helt i onödan. SIDAs före detta chef säger att de 40 miljarderna som man har skänkt till många olika vällovliga i och för sig projekt, men så fort SIDA tar bort pengarna så försvinner hela den här industrin eller den här förmånen eller vad det nu är för man har byggt upp. Det är helt borta. Jag anser att man har spolat bort 40 miljarder om året.
Alltså,
till totalt onödiga projekt. Alltså, man startar igång dem, man bygger en industri, man gör något vällovligt. Men så fort SIDA tar bort sina understöd, ja, då har inte folket några resurser att fortsätta med det här. De lägger ju igen det. Ja. Det står där öde och rosta ner eller vad man nu gör för någonting.
Så det finns ingen långsiktighet?
Nej, man har inte byggt in en långsiktig del. Och man ska inte ge ett enda bidrag om man inte vet att de kan fortsätta att ta hand om det själva. Det måste vara en självbevarelsedrift i hela. Inte bara att dela ut pengarna. Så där har du 40 miljarder som är mycket tveksam till. Sen har du ju det man nu håller på att rota i. Det är ju Arbetsförmedlingen som kostar svenska folket 80 miljarder per år. Och jag anser att om du har tjänster för 100 kronor i timmen så behöver du inte ha Arbetsförmedlingen. Alla kan via internet och allting erbjuda sina tjänster för 100 kronor. Om du erbjuder dina tjänster, trädgårdstjänster, hemtjänster, vad det är för enkla tjänster för 100 kronor i timmen, och alla vet att det här är vitt, det är inga svarta pengar, ja, då får du ju olika arbetsuppgifter runt omkring. Du kan ju, det kostar ju ingenting att gå in på internet och erbjuda dina tjänster. Du måste inte gå via Arbetsförmedlingen. Varför då? Idag ska de ju sälja din tjänst superdyrt, och då, klart, då finns ju inte den efterfrågan som jag säger. Men kostar du 100 kronor? Om du erbjuder din tjänst och säger att jag kommer hem och gör i ordning din trädgård för 100 kronor i timmen. Och det gör jag på en dag. Ja, det är 800 kronor då. Ja, då kommer den tjänsten vara efterfrågad. Den här trädgårdsmästaren blir efterfrågad. Och så vidare, alla möjliga olika så kallade enkla tjänster. Som äldre 80-90-åringar inte klarar av, men de är ju i princip väldigt sparsamma och snåla. Så att de vill ju inte betala. Min granne vill ju inte betala. Sa ju upp kontraktet med Tyresö kommun för att det kostar 400 kronor i timmen. Plus att det var inte någon bra tjänst. Det var inte bra gjort. Så hon sa upp den. 400 kronor i timmen. Men jag säger att kostar 100 kronor i timmen för en privat tjänst. Då kan hon ju hitta precis vilken bra människa som helst i hennes närhet. Som går eller cyklar dit. Är det några timmar, hjälper henne och har ingen klocka som är på stress eller någonting. Oj, 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 nu måste jag gå till nästa. Nej, hon kan stanna, för hon vet att det är en billig tjänst. Det gör inget om hon stannar en timme till, då får jag betala 100 kronor till. Det var bara så trevligt, jag kan bjuda på lite fika och ha lite trevligt också. Det är ju aldrig tal om på en hemtjänst. De är dit, diskar, städar och sticker.
När jag hör dig då säga det här, jag tänkte förr på det här. att vi skulle ta bort dåliga produkter, alltså med kort livslängd och kanske miljöbelastande, då kommer ju produktionen att minska. Och det kommer väl förmodligen att ge färre arbetstillfällen i produktion. Men då kan man ju skapa inom tjänstesektorn med det här systemet som du presenterar.
Absolut. Jag anser att produktionen...
Då blir det lite win-win-situation.
Ja, alltså lite hårdraget. Halvera varuproduktionen, dubblera tjänsteproduktionen. Det är liksom min grundtanke. Sen måste man förfina detta. Men det är ju liksom, det är ett helt annat tankesystem jag pratar om. Ett helt annat tankesätt. Vi måste få ner varuproduktion eftersom vi redan förbrukar 4 jordklot. Alltså vi producerar 4 gånger mer än vi egentligen ska.
Än vad jorden tål.
Vad jorden tål, ja. Och den ökar. Var 30 år så dubblerar vi produktionen. Så om 30 år har vi dubblerat igen. Om 60 år har vi fyrdubblat den här produktionen. Och det spelar ingen roll om du pratar om klimatpåverkan. Vem ska springa ikapp det här? Vem ska sopsortera allt det här? Vem ska ta hand om alla de här produkterna? Det går ju inte. Det är alltså i min värld totalt omöjligt att sitta och sopsortera sig och tycka att det fixar vi. Det går ju inte.
En grej som har dykt upp här, om vi går in på lite då miljö, det är ju det här med flygskam. Och då har man infört en flygskatt som är 60 kronor tror jag för inrikesresor, upp till 400 kronor beroende på, alltså utrikesresor beroende på hur långt man flyger. I min värld, vad är 60 kronor när det är speciellt som det är företag i stor utsträckning som betalar för, alltså tjänsteresor med flyget, och politikerna flyger ju också. Mm. Är inte det här lite för klent om man vill få ner antalet flygresor?
De ska väl betala den kostnaden. Vad jag har läst mig till så kostar alltså en resa ner till Spanien etc. 2000 kronor egentligen i miljöavgift. Och då kan man ju inte höja det 400 kronor. Man måste ju höja det 2000 kronor till vad det kostar. Om det är det avtrycket på klimatet så måste de ju betala det minst. Det är ju ingen extra skatt som de får. Utan det är ju bara att de betalar för den nedsmutsning man håller på med. Och då får de ju ännu större incitament att blanda i olika, eller accelerera den intresset för att ha en annan
ett annat bränsle.
Ja. Då får, alltså, men du sätter ju tryck på dem att ja visst, nu får de betala med skatt. Och då ser de ju att då kommer ju efterfrågan på flygledningsnaturis att sjunka, och då kommer ju alla ropa i höga sky, men så kan vi inte göra. Så, nej, men det kommer ju att påskynda omvandlingen till ett klimatsmart samhälle. Mm. Det är ju det som man ska lägga i huvudvikt.
Jag vet inte om jag är felinformerad. Det är mycket fake news nu för det. Men det var någon som sa till mig att flyget betalar ingen skatt på flygbränsle. Om jag kör bil, så bensinen har ju en bensinskatt. Men det finns inte på flyget. Nej. Vet du, och är det sant det?
Ja, i praktiskt taget noll. Ja. Det var någon tiondels procent tror jag.
De kanske också borde få en bensinskatt eller fotogenskatt, flygfotogenskatt. Så att,
ja, alltså de ska betala dem. Om det är 2000, om man kommer fram till att 2000 kronor för en resa, du har 4000 kanske till Thailand. Ja, då får man betala den skatten. Det är ju ingen extra skatt, utan det är ju en miljöavgift som man betalar. Och den måste vi väl ändå ge framtidsgenerationerna. Mm. Att vi inte tar ut allting nu under de här 30 åren vi lever i en generation. Utan vi kan väl se till att spara lite grann till kommande generationer. Att de får en chans att flyga.
Men du, då om vi är inne på den här sektorn, om man får säga fossila bränslen. Flyget är en sak, man gör flygfotogen, fossilt bränsle. Men bilåkandet är ju också rätt stort. Du vill bara titta på köerna in mot stan här. Och nu är det nästan dygnet runt tycker jag man har köer på Nynäsvägen. Ena och andra hållet. Vad kan man göra åt bilåkandet då? Ska man höja bensinskatten eller finns det andra tekniker?
Nej, jag är väldigt tveksam till det, för det slår ju fel. Men jag tror man har gått till taket på alla avgifter. Utan det man inte har propagerat som jag gjorde redan på 60-talet, det är ju samåkning. Jag åkte i samåkning när jag jobbade utanför Borås. Så åkte vi samåkning 5 stycken i varje bil. De kom och hämtade mig på morgonen och lämnade mig på kvällen. Och det var hur bekvämt som det var, som ett privat taxi. Och jag menar, jag förstår inte varför man inte kan ha samåkning i de här tätorterna. Alltså att det sitter, alltså jag har kontrollerat många gånger när jag åker in på i rusningstrafik, att det sitter en i princip varje bil, eller i 8 av 10 bilar sitter en person. Det går ju alldeles självklart att vara 2, 3, 4 eller 5 och samåka. Men det är bekvämt idag, man har ekonomi, man bryr sig inte. Men om vi sätter, istället för att sätta de här löjliga 30 kronor för att vi passerar in ut i Stockholm, så är det inte det kravet ska sitta, utan kravet ska sitta på att det ska vara minst 4 personer i bilen, annars får du inte åka in på morgonrusningstrafiken 7 till 9 och på kvällen 4 till 7 eller någonting på kvällen.
Det är roligt att du, nej, roligt var fel ord kanske, men ja, lite en lustighet i alla fall. I min ungdom var jag resledare och var stundtals i Singapore, och de hade löst det på det sättet att man måste, där var det 2, alltså kom du ensam i en bil fick du inte åka in i citykärnan. Och det är 70-tal. Och det fiffiga med det var också att det skapade arbetstillfällen, därför att då fattiga människor, de satte sig en, 2 kilometer innan den här kontrollstationen. Och så fick de en liten peng för att åka med in. Och sen då blev de avsläppta, så kunde de vandra tillbaka och ta nästa bil. Ja.
Så att det är rolig historia.
Ja, men alltså, man har provat i alla fall.
Man var smart tidigare i alla fall, ja. Inte så smart nu kanske.
Nej. Men då, lite avslutningsvis, du talar ju också om den förebyggande sektorn och återvinningssektorn. Och de har ingen minister. Alltså, jag tolkar det som att du vill att vi ska få en minister till, en framtidsminister.
Ja.
Jag vill bara fråga, vad ska stå på framtidsministerns agenda?
Ja, en framtidsminister är ju någonting som jag har tänkt på under lång tid. Jag råkade träffa Margot Wallström uppe i Borlänge när hon hade ett möte där. Och då sa jag liksom att jag tycker att du skulle passa väldigt bra som framtidsminister. Och då sa Margot till mig liksom att, ja men hur kan du veta det? Så, hur kan du veta att jag skulle vilja bli framtidsminister? Nej, jag tycker att du skulle passa alldeles utmärkt att utveckla dem. Så jag har sett.
Så hon tänkte tanken själv?
Hon tänkte att hon skulle vilja bli framtidsminister. Och sen fick hon naturligtvis det jobbet som utrikesminister. Då följer det totalt bort självklart. Men det var hennes egen tanke.
Och men vad ska stå på i din värld då? Vad blir arbetsuppgifterna?
Ja, det är ju att utveckla förebyggande sektorn och återvinningssektorn. Det finns ju. Vi har ju Pingströsen här i Tyresö som gör ett kanonjobb med second hand-försäljning. Jag tror de har 80 volontärer som jobbar där hela tiden och förbättrar och lagar och säljer second hand-produkter. Men alltså, det ska ju göras i stor skala från man har på återvinningsstationerna. Kommer jag ner ibland och slänger varor, och ser jag liksom, de slänger ju varor som man skulle kunna sälja för 200-800 kronor. Det åker rakt i containerna. Så ibland kan jag stoppa det och själv ta det och ge till second hand-försäljning.
Det är återvinning det, men vad ska ligga inom det här förebyggande sektorn då?
Ja, den förebyggande sektorn är ju nästan obegränsat stor. Att förebygga naturligtvis olika felaktigheter i våra system. Och det kan ju vara så mycket, så det kanske man inte kan gå in på här, för man har en särskilt program för att utveckla det.
En så här samhällsdebattör, heter Göran Rosenberg, han skrev för några år sedan att politiken skulle vara skyldig att, om det förslag man nu har och röstar igenom, det kan ju gå fel. Man tror idag att det är jättebra. Men att man redan vid det tillfället när man tar beslutet ska ha en plan B. Om inte A fungerar, visar sig om 5-10 år att A inte fungerar. Då ska man ha klart för sig redan när man startar A. Vad gör vi då? Alltså plan B ska redan vara klar. Alltså som ett slags förebyggande.
Ja, det låter otroligt bra. Det ligger precis i linje med vad jag tänker. Att det gäller att undvika de stora katastroferna. Alltså exempelvis som Vattenfall sitter och köper och finansierar kolkraft nere i Tyskland. Men hur kan det gå till överhuvudtaget? Hur har vi kunnat göra en sån? Kostar svenska skattebetalare 100 miljarder. I runda svängar. Och ingen var med på banan. Det var ju ingen som stoppade. Och det som du säger, hade det varit en plan B, att det var ju inget bra. Det här är ingen bra idé. Det inligger inte i den här framtidsministern hade ju protesterat direkt. För den hade ju varit, den ska ju vara oberoende politiskt. En framtidsminister ska inte vara i något parti eller någonting, utan den måste vara en helt oberoende källa. Den är inte i valkonstruktionen eller någonting, utan måste vara helt separat. Och då skulle den ju ha skrikit till direkt framtidsminister, men det ligger inte i någon framtidsplan överhuvudtaget. Vi ska inte köpa några kolkraftverk.
Okej, Douglas, jag tror vi har gått igenom din skrift, inte en siffra rätt, herr minister. Får jag bara då säga, jag har ju fått ett exemplar av dig och läst. Men om någon är intresserad av att liksom få lite mer kött på benen och köpa din skrift, hur når man dig? Finns det någon kontaktuppgifter?
Ja, det finns. Alltså, boken ska ju finnas på Borma bokhandel och jag hoppas att de har den. Och jag ska även prata med biblioteket nu, om inte de kan ta upp några exemplar så att det kan finnas. Så ni minst, i alla fall kan läsa.
För det vad var det, en 80-tal sidor där du mer konkretiserar dina idéer?
Det är konkret de här olika punkterna.
Då ber jag få tacka dig, Douglas, och så håller tack vi tummarna att vi blir förändringsbenägna.
Det är den stora avgörande punkten.
Okay.
När blir vi det?
Okej. Okay. Tack, Douglas.
Tack.
Ni har hört Douglas Weiberg berätta om sina tankar kring skapandet av ett framtidssamhälle som funkar. Tack för att ni lyssnade.